Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson här som vanligt vid mixerbordet tillsammans med Stefan Wahlberg, men idag också med en gäst. Och det är inte vem som helst utan det är Expressens kriminalkrönikör Fredrik Sjöshult. Du är varmt välkommen.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Jo, det är bra. Det är mycket.
Det är mycket. Varför är det mycket?
Ja, det är våldsvåg och det är mycket diskussioner kring de avslöjanden och krönikor som jag haft kring advokatrötan på senare tid.
Ja, det jag tänkte att vi skulle ägna i stort sett hela det här avsnittet åt det som du kallar för advokatrötan. För det var väl, är det 2 veckor sedan nu som det här drog igång ordentligt igen när du publicerade din första granskning och även första krönika här på den senaste tiden?
Ja, men det stämmer. Jag har sedan några veckor tillbaka noterat att det kommit in en del material i det så kallade Adriana-målet i hovrätten som då handlar om formellt sett som jag reagerar på i bevisuppgiften då. Alltså den dömda Adriana-mördaren Michael Yokana, att han har haft enligt åklagaren stora möjligheter att kommunicera med omvärlden. Och det där gjorde mig, liksom, det fick mig intresserad. Där fanns ett antal då exempel på detta, hur olika advokater skulle ha hjälpt till med detta. Och det finns också en historik här. Det finns ju, har varit en stor oro för att Yokana, som då har varit aktuell både i Adriana-mordet men även då i andra narkotikamål, vapenmål, utpressningsmål, upploppsmål. Det har varit flera olika mål som han varit aktuell med, och där har det varit en oro för att han ska kunna kommunicera med omvärlden och att då advokater skulle på något sätt utnyttja enrumsprivilegiet för att han ska möjliggöra detta för honom. Det har funnits i bakgrunden då. Och det var också så, ska man komma ihåg, att i tingsrätten så dök det upp då sent ett alibivittne. Man visste liksom inte hur kom hon in i bilden. Helt plötsligt kunde hon placera honom i Västerås under mordnatten. Och hade det stämt, då hade ju Michael Yokana med all sannolikhet friats för Adriana-mordet. Men när det började nystas i det så visade det sig att det var då Yokana, närstående till Yokana, som hade hjälpt till att då skaffa fram det här vittnet. Och det har i sig resulterat i liksom menedsmisstankar som utreds då, eller åtminstone stämpling till försök till grov menhed.
Ja, vi ska vara tydliga också med att ingen av de här anklagelserna riktar sig mot Michael Yokanas nuvarande advokat Martin Persson och Hampus Wikerståhl i mordmålet i Svea hovrätt, alltså Adriana-målet. Det kan vara bra att säga bara. Okej, okay, men det här är ju extremt uppmärksammat, det här målet. Den här Michael Yokana är ju en väldigt, alltså han är ju en känd brottsling vid det här laget, om jag inte minns fel. Han var väl inblandad i det här Kungskurva-målet också, va, på vänster.
Han har ju varit liksom en centralgestalt i de konflikter som varit i södra Stockholm mellan då Vårbynätverket och han har varit på andra sidan. Och som du säger då, i Kungens kurva så var det så att han satt i bilen och var egentligen den måltavlan för skjutningen. Han klarade sig undan då, det var en annan person som dog, ytterligare en som skadades. Så han har varit en centralgestalt i de här gängkrigen, och det är därför det blir så extra intressant att se på vilka finns i hans omgivning. Kan han då möjligen få hjälp av advokater? Och det är ganska intressant att se om man tittar på hans advokatuppsättning, för han har haft flera olika då. Man kan backa bandet lite, så har han haft en väldigt erfaren advokat vid sin sida innan det här blev aktuellt. Helt plötsligt väljer han en väldigt oerfaren advokat som istället då kommer bli väldigt aktuell för att, som ett exempel på en sån advokat som hjälper till med extra tjänster då, som kanske kompenserade sin, ja, inte fullt tillräckliga kompetens med att man hjälper till med andra tjänster då. Och det var så det började här, att det började ringa sig klockor. Sen har han då haft både väldigt seriösa advokater vid sin sida, men också advokater då som man kan misstänka har sysslat med olika oegentligheter.
Men vad är det du ser då när du börjar nysta i det här? Vad är det för mönster du ser? Du pratar om enrumsprivilegiet här och så, men vilken bild är det som du så att säga har tecknat i din rapportering här? Vad är det du ser?
Det centrala i detta är att Michael Lucana, hans advokater, ger en biträdande jurist en generell fullmakt att sköta kontakterna med Michael Lucana. Det innebär att den här biträdande juristen då kan prata i telefon med Lucana, och det har hon utnyttjat timtals enligt häktets noteringar då. Sen finns det de som säger att häktets noteringar är felaktiga, det hävdas då från advokaternas sida. Men det är de här timslånga samtalen som jag har väckt då misstankar om att det är någonting konstigt. Sen finns det konkreta detaljer där. Det finns ett exempel när häktet är väldigt vaksamt på detta. De anar att det är någonting som inte står rätt till. Häktet ringer upp den här biträdande juristen. Det verkar som att de inleder ett samtal. Häktet misstänker att det ändå är någonting som inte står riktigt rätt till. De får inte lyssna på vad Jokana pratar om, men de hör att det är liksom liv som är från ett samtal inne i hans cell. Men då ringer man upp den här biträdande juristen och hon svarar, och då börjar man undra, vem är det Jokana pratar med egentligen? Har det skett en vidare koppling här? Och det är de misstankarna som finns, att det har liksom varit vidare koppling under de här timslånga samtalen. Den biträdande juristen hävdar att hon har hjälpt till med någon form av bokprojekt. Det har också hennes principal då, advokaten, hävdat att det har han liksom trott på, men advokaten tycker själv att det här blivit lite väl mycket.
Och vad är det av det här då som man kan belägga? Är det än så länge misstankar kring att det har vidarekopplat samtal, eller kan kriminalvården på något sätt belägga de här misstankarna så att säga?
Det som kan beläggas då, det är att det har varit väldigt långa samtal. Det finns misstankar om att det här vidarekopplingen, men att bevisa det, där är man inte riktigt ännu. Det som finns med, som har skickats in då som en del av bevisuppgiften, det är då en varning mot en av Jokanas advokater, alltså en av de advokater som du har haft principalansvar för, den biträdande juristen. Och den varningen handlar bland annat då om att det har varit allt för långa samtal, och advokaten tycker själv att det har varit för allt för vidgående, och att man då finns misstankar att hon har inte skött sina, liksom, sitt oberoende och så vidare, och det då spiller över på advokaten.
Om jag bollar in dig här då, Stefan, vi har ju pratat om advokater och advokatetik tusentals gånger i den här podden. Nu är det ju absolut inte första gången som det här dyker upp. Hur allvarligt skulle du säga att det är om de här anklagelserna stämmer som kriminalvården riktar mot advokaterna?
Ja, men det som vi alltid har sagt i de här diskussionerna, att det här är extremt allvarligt, att enskilda advokater då springer sina klienters ärenden utanför ramen för vad lagen tillåter. Det är alldeles för många fall, nu pratar jag om ett av fallen, det är alldeles för många fall för att det ska vara, kunna skrivas av som enskilda misstag i arbetet. Det finns någon form av systemfel här som vi också har diskuterat i den här podden vid ett antal tillfällen. Är det utnämningen och ansökan till advokatämbetet som det är fel på? Är det antagningskraven i form av kunskap? Borde man införa en gradering där vissa advokater måste ha en viss utbildning och erfarenhet för att få ta sig an de allvarligaste fallen inom brottmålsdelen och så vidare. Det är den ena delen i det här. Jag är då med en papegojas envishet alltid noga med att understryka att det finns 6-7 tusen advokater i Sverige idag. Och det här utgör fortfarande bara en bråkdel, precis som när det gäller poliser och för den delen åklagare och sådär som inte alltid heller sköter sig, men det innebär inte att man ska förminska det här problemet. Det är liksom min inledning i det här. Det jag tycker är intressant, för vi har pratat om det här många gånger eftersom vi i Dagens Juridikpodden, som vi pratat om det ganska mer branschiga juridiska sammanhang, och det skulle jag fråga Fredrik Sjöshult då, som du har liksom lite mer inblick i det operativa här på ett sätt. Det är en fråga vi också hade uppe förra veckan, nämligen är det här människor som tar chansen i flykten att wow, nu finns det en advokat som jag kan nyttja, som jag kan utnyttja till och med, eller är det så att branschen som sådan, och inte bara advokatkåren då, utan även övriga delar av rättsväsendet, kanske kriminalvården, kanske domstolsväsendet, kanske polisen, att det till och med finns alltså infiltratörer som strategiskt, taktiskt och medvetet har placerat sig där just för att kunna utföra sådana här tjänster. Förstår du min fråga? Och hur skulle du vilja uttrycka att balansen ser ut mellan de här två ytterligheterna, om vi kallar det för det?
Jag hittar spår i detta bland inblandade som går direkt mot gängkriminalitet. Tung gängkriminalitet. Och det handlar om relationer mellan de inblandade och de andra. Man ser också, vilket är intressant, att den här, en annan av inblandade advokaterna som Jokana har haft, hon har alltså en chatt med en närstående till Jokana. Och den här chatten har då kommit fram eftersom den här närstående är misstänkt för det här medhjälpsförsöket, eller stämpling till medhjälpsförsöket. Där pratar den här advokaten relaterat till att våra män känner varandra. Det är en väldigt öppen chatt. Det är ytterligare ett belägg då för att det varit vidare kopplingar. I den chatten så säger Jokanas närstående att hon, den här advokaten, har hjälpt till att vidarekoppla samtal. Det finns också brev mellan Jokana och de inblandade här, där han antyder att det skickats brev utanför, och det måste vara ett brev då som har skickats med advokatposten, alltså den skyddade advokatposten då. Så det finns massa såna här pusselbitar, men också lite för att återvända till en fråga om relationerna. Så jag tycker mig se ett mönster. Det här gäller inte alla, men jag tycker mig se ett mönster bland många av de här. Jag tittar på, det är väl ungefär 10-tal av de allvarligaste fallen, där är ett mönster att det är oerfarna advokater som måste slås in, som ser möjligheter till att tjäna miljoner. De kommer snabbt upp på era listor över de advokater eller offentliga försvarare som har högst inkomster över ett år. Det går väldigt fort. Det är klart att det är inspirerande. Men att de då för att komma dit, då kan man inte vara en äldre erfaren advokat, utan om man är då en yngre advokat, då får man ta vissa genvägar. Och det tycker jag är den röda tråden i detta, att man använder brott mot exempelvis genomsprivilegiet för att göra karriär och tjäna pengar.
Ser du själv en svårighet i att göra en skarp linje mellan var så att säga gränsen går för när en advokat som trots allt nitiskt och redligt ska tillvarata klientens intresse å ena sidan, och å andra sidan då inte får verka för det som är orätt? I de här sammanhangen är det uppenbart att man inte får använda enrumsprivilegiet för att rent ut sagt begå brott eller mycket allvarliga överträdelser av god advokatsed. Men ser du ett problem i att de här gränserna kan bli flytande, att du å ena sidan ska företräda klienten och inte så redligt tillvarata klientens intressen, och å andra sidan inte få gå över en viss gräns? Och var går den gränsen, och är den tillräckligt tydlig?
När man skriver om det här så får man mycket reaktioner från advokater, från seriösa advokater, från seriösa brottmålsadvokater som undrar vad är det som står på, och som då tackar också för att man är en del av möjligtvis någon form av självsanering här. Och det är klart att de advokaterna, jag har även pratat med tungt gängkriminella om detta, de ser ju en knivskarp gräns. Det var som en gängkriminell sa till mig nyligen, att jag kan inte ens fråga min advokat eller be min advokat att han ska säga till min flickvän att hon ska vattna blommorna utan att advokaten i fråga måste kontrollera med åklagaren. Så det har ju blivit en rädsla bland seriösa advokater för att hamna i någon form av gråzon. Man är väldigt noga med det. Så jag tror inte bland de seriösa, men de som struntar i det, de som använder oss konkurrensmedel, jag tror inte det handlar om att de på något sätt vill tillvara ta intresse på det här sättet, utan det handlar bara om att regelbrott i form av att man ska klättra i karriären, och det handlar inte om att man då vill liksom på något sätt hjälpa sin klient.
Du har ju varit ute och debatterat den här frågan tidigare i veckan mot bland annat advokatsamfundets generalsekreterare, och i den debatten så lyfter du vad du tycker är saker som inte riktigt fungerar med deras tillsyn. Du pratar bland annat om att det går lite för långsamt, tycker du, i de här disciplinärendena. Kan du beskriva lite vad dina synpunkter är där?
Men ett av de här fallen, som en av advokaterna som varit kring Michael Jokana, han blev ju anmäld, som sagt var, han fick en varning, det utreddes, det var ju väldigt grova anklagelser mot honom, får man säga. Det tog 14 månader för disciplinnämnden att komma fram till den här varningen. Det tycker jag är på tok för lång tid. Jag har andra exempel, man kan se på Kungen och Prinsen, det tog ju ett halvår innan det blev klart. Det var nog ändå någon form av snabbspår inom advokatsamfundet, då börjar man undra. Jag har ett annat exempel som jag avslöjade, en kvinna advokat som hade en relation med en gängledare i Gävle, och det här var ju då ett antal brott mot god advokatsed där. Det resulterade att hon blev utesluten, men processen var så lång så hon satt ett långt mordmål, och det mordmålet hade direkt koppling till det som hon var anmäld med, alltså den gängkonflikten. Och så kan man ju inte ha det. Det måste vara någon form av snabbare handläggning, och sen ser man ju också att ja, advokatsamfund påstår att de har någon form av utredningsenhet. Det är inte mer än en brevväxlarfunktion. Ibland tar de upp en egen anmälan efter att jag eller någon annan har skrivit någonting och så skickar de ett brev till den advokaten som vi skriver om och frågar, kan det här verkligen stämma? Men de gör ju ingen egen utredning av det och hämtar ju inte in liksom material så. Och det är ju det som också andra anmälare klagar över, att det, man gör en anmälan, men då blir man också den som blir processförare i det hela. Det är inte så att det startar en process, utan det blir bara en brevväxling fram och tillbaka. Där tror jag att advokatsamfundets disciplinen måste verkligen göra mer så. Och jag tycker att ett skäl till att de kanske inte gjort mer, det är väl att advokatsamfundet inte har tagit det på allvar. Och självsaneringen fungerar inte. Och då tycker jag man ska, åtminstone när det gäller vilka som ska vara offentliga försvarare, där måste man fundera på om det kanske är justitiekanslern som ska ha ett annat tillsynsansvar där. Och att man då ska ha andra snabbspår och andra möjligheter att under utredningens gång stänga av en advokat från att åtminstone vara engagerad inom samma, inom ramen för den, det som är anmält.
Nu får jag fråga, om vi lyfter blicken lite och tittar på det här ur ett något helikopterperspektiv, något uppifrån. Det är ju både massmediala och politiska strömningar som är rätt repressiva idag, rätt eller fel, man får tycka vad man vill om det, men det är ett faktum att vi har det så. En del av det här har landat i kritik mot bland annat brottmålsadvokater och inte minst då de här avarterna som vi pratar om här och nu, som ingen kan angripa därför att det finns onekligen ett oavvisligt allmänintresse av att rapportera om det, både inom Dagens Juridik och Expressen och annan media naturligtvis. Men min fråga är så här, är det inte ett väldigt starkt fokus just på advokatkåren i det här avseendet, därför att man känner att de är på the bad guys side i motsats till exempel polisen och åklagarsidan, där då min egen mångåriga erfarenhet säger mig att det finns rötägg även där, både på utredningssidan inom den då mer operativa förundersökningsbedrivandet och inte minst inom förundersökningsledning, där vi har sett skräckexempel många gånger. Varför detta fokus på just advokaterna? Jag säger inte att det är fel att rapportera om det, naturligtvis inte, för det tycker ingen. Men det är en väldigt slagsida just mot advokater.
Just nu är det väl en slagsida för att det finns väldigt många fall, och det är inte bara enskilda fall som ströexempel, utan det handlar om fall där man ser ett mönster ändå så. Men också tycker jag, det var inte så länge, några dagar sedan vi rapporterade om en åklagare med tveksamma kopplingar. Det finns en domstolshandläggare som sitter häktad just nu. Vi har ägnat mycket kraft åt korruption inom polisen och framförallt inom den högsta polisledningen har ju varit väldigt mycket i fokus. Men jag ser också det som du pekar på. Jag ser det som ett problem. För att det finns sådana, jag märker det när jag skriver om detta, det finns en, ibland så kallar den för brölhögen i sociala medier eller i mailfloden. Det är de som vill att kriminella ska inte ha ett försvar. De ska ställa sig inför rätta, ja, möjligen ska de ställa sig inför rätta. En del tycker bara att man ska skicka ut dem direkt eller ställa upp dem mot en vägg. Och det där måste man vara väldigt vaksam med. Men jag tror att om det inte sker en självsanering kring advokaterna, om man inte då har fokus på detta och får komma till ordning med problemet, då kommer ju de ju få ännu mer näring, för då får ju de ännu mer belägg för att de som försvarar dem är ju korrupta och följer inte reglerna. Därför är det ju så viktigt att advokaterna sköter sig.
Jo, för anledningen till att jag frågar är att jag själv råkar ha en viss förbläs för att titta åt andra hållet och har ju så gjort det alla mina år i den här branschen. Vi har ju myndigheter som, bara för att nämna ett par, justitieombudsmannen inte minst, som ganska ofta kritiserar rättsvårdande myndigheter för sånt som borde ha ett större nyhetsvärde, nämligen övergrepp mot mänskliga rättigheter, intrång i integritet som utgör rena lagbrott och så vidare. Vi har dessutom en myndighet som heter Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden som bedriver då en kontinuerlig tillsyn av då åklagares, framförallt för den delen säkerhetspolisens verksamhet när det gäller hemliga tvångsmedel. Och det är väldigt sällan som någon annan tidning än Dagens Juridik lyfter många gånger väldigt allvarlig kritik som kommer därifrån mot framförallt åklagare som har bedrivit avlyssningsverksamhet utan rättslig grund och på tveksamma grunder och sådär. Jag bara undrar varför är det just nu en våg som sköljer över advokaterna, så att säga, till följd av att det har varit många sådana fall?
Jo, men det är det väl. Det är ett mönster som uppmärksammas. Men det, icke förty, så ska vi även ha fokus åt andra håll. Man måste ha split vision också.
Men du, jag tänker, det här som du har rapporterat om de senaste veckorna är ju liksom mestadels kopplat till, eller helt och hållet kopplat till ett fall. Om vi tar ett steg tillbaka då, du var ju väldigt aktiv också i rapporteringen kring kungen och prinsen och rättegången kring det och hela den processen. Var det där någonstans som du började intressera dig för den här typen av frågor? Var det där liksom den stora rapporteringsviljan kring det här så att säga inleddes? Eller tror du att det var då också advokatsamfundets fokus började fästas lite mer kring de så kallade gangsteradvokaterna?
Ja, jag tror man ska se det i ett större perspektiv. Jag har jobbat med kriminaljournalistik från och till i 30 år och jag har aldrig varit med något liknande, måste jag väl säga. Men det är ju inte så att det inte har funnits den här typen av uppgifter tidigare. Det har funnits kopplingar, påstådda kopplingar mellan Juggemaffian och en känd advokat i Stockholm. Men det har ju aldrig varit den här omfattningen och inte det mönstret. Men det är klart att mycket av det som då blottlades i Kungen och prinsen rättegången, det har ju varit återkommande på olika sätt i de här olika fallen, och det är det som gör att det blir mer intressant än att det bara är ett enskilt exempel.
Och hur upplever du, jag var ju där på pläderingarna i det målet och hörde väl både Slobodan Jovicic och Thomas Olsson i sina pläderingar trycka på att det här är otroligt illa skött av de här två numera ex-advokaterna, men det får inte smutsa ner hela kåren, och det känns väl som någonting som kännetecknar argumentationen från advokatsamfundet och många advokater i övrigt. Hur jobbigt upplever du att de så kallade seriösa advokaterna tycker att den här rapporteringen är?
Jag upplever att de tycker att det är jättejobbigt. Jag har pratat med seriösa advokater som har börjat i och säga att jag vill inte prata med dig, jag orkar inte mer, min mamma tycker inte om mig, hon tycker att jag ska byta jobb. Och sen har man ändå liksom, ja men du måste bara känna till det här och du måste bara känna till det här. Så det upplevs, förstår jag, att det är väldigt, väldigt jobbigt. Och det tror jag också är i spåren av kungen och prinsen. Man kanske hoppades på att det här, den extrema bomb som det var, att det skulle resultera i att det skulle bli ett stopp. Och många har ju verkligen tagit konsekvenser bland seriösa advokater och verkligen funderar över var går gränsen, vad kan jag göra. Det har blivit uppenbarligen så, men sen har det kommit så många fler fall efter det, och det är det som är så jag tycker det är så obegripligt att vi ändå sitter här nu och fortfarande diskuterar detta utifrån nya exempel som har kommit efter det.
Men tror du att den här besvikelsen, eller vad ska man säga, att man känner att så här får det inte vara, skulle det kunna vara någonting som gör att samfundet, de advokaterna kan trycka på samfundet inifrån för att skapa en ökad tillsyn eller att återinföra femårskravet, eller vad är det nu de seriösa advokaterna vill se? Tror du att de kan starta en sån rörelse?
Jag tycker jag hör en del uppgivenhet, för det är alltid frågan jag ställer tillbaka till de advokaterna. Men vad händer då? Vad händer inom samfundet? Ja, men visst, det pågår en utredning som tar upp en del av de här frågorna som är på bordet. Men de menar på att det är för trögt och det finns ett motstånd. Och det verkar också finnas någon form av, jag ska säga, distans mellan de här seriösa, hårt arbetande brottmålsadvokater och de som då är verksamma i Tegelpalatset.
Du menar att det skulle finnas en motsättning mellan de som tycker att samfundet gör allt de kan och de som inte tycker det?
Jag tycker att det finns en uppgivenhet bland de som jag upplever som seriösa, de som jag träffar i de stora målen, de som är liksom, som man har, från alla håll, oavsett om det är sådana som får omdömet att de är inte bra av gängkriminella eftersom de är för seriösa. Det finns en del sådana som har fått den kvalitetsstämpeln på sig, till de som man verkligen hör från åklagare och från andra att det här är, det finns inte blotta misstankar om att den här advokaten skulle göra någonting. Där tycker man ändå det finns en uppgivenhet också kring, ja, men hur det känns inte som att de mobiliserar för att göra någonting, för att agera, för det känns lite som att det är lite uppgiven stämning, tycker jag.
Jag tror att det är det vi pratade om tidigare här, man kallar det för polariseringen då, att det ofta blir så att advokaterna dras in i the bad guys league medan åklagarna då är de som tillsammans med poliserna med blanka vapen kämpar mot en allt större gängkriminalitet som går ner i åldrarna och så vidare. Är det lättare att just advokatskrået dras ned och kanske till och med över en och samma kam här än om det skulle avslöjas motsvarande missförhållanden inom till exempel åklagarsidan på löpande band, därför att de trots allt är the good guys i en väldigt polariserad mening, men det är så som debatten faktiskt i stor del ser ut. Jag tror att det är lättare att så att säga advokater, varför ska de, som du själv sa, kriminella ens ha rätt att få advokat bekostad utav statliga medel.
Det är liksom det är verklighetsfrämmande att det ska behöva vara så. Men det som tyvärr chattar och avlyssnade samtal och så vidare visat att de har ju ett sätt, men kungen och prinsen var ju ett sätt att kommunicera och bli en form av ett med den här gängkriminella miljön. Och det är det som har synts i de andra fallen också. Och att de då blir ett, att de blir de här gängkriminella i kostym eller vad de har kallats för. Det är det som gör att jag tror folk reagerar extra starkt än att om det är någon som har fifflat med klientmedelskontot eller om det är någon som har substituerat för mycket och så vidare och så vidare. Det handlar mer om att de själva klumpar ihop sig med de gängkriminella, och det är därför det blir så starka känslor. Ja,
och nu använder du då naturligtvis och av naturliga skäl ordet dom, va, och det syftar då på de här
som missköter sig.
Ja, men naturligtvis, det förstår jag, vill inte på något sätt lägga någonting annat i din mun, men den typen av resonemang gör ju lätt i den allmänna debatten i varje fall att man med dem kanske väver in övriga brottmålsadvokater ganska lätt. Och då undrar jag, är det här en pedagogisk fråga från samfundet, från den absoluta lejonparten av advokatkåren som jobbar med brottmål, som är hyperseriös? Har man inte på ett tillräckligt tydligt sätt förklarat sin roll eller den nödvändighet med vilket man existerar som försvarsadvokat, inte bara för klientens räkning faktiskt, utan även för att det här systemet med ett kontradiktoriskt rättegångsförfarande ska överhuvudtaget fungera med motpart? Jag tror att det är en pedagogisk fråga, och vem bär ansvaret för att det här inte finns så att säga mer folkdjupet, precis som vi har en uppfattning om vad polisen gör?
Jag tror att om advokatsamfundet har varit tydligare med att det här inte är okej, att man inte som man gör ibland skjuter på budbärarna, att man försöker avfärda det här som ett exempel som generalsekreteraren försökte göra. Sen försökte de göra någon krumbukt när vi var i radion här och hävdade att det var i Dagens Juridiks rubriksättning, men det var ju faktiskt så att de till och med hade twittrat ut den här rubriken och väl själv valt orden. Så att välja den approachen tror jag gör att man heller man gör på något sätt, man sprider det här över fler.
Nu är inte Mia Edvald Insulander här som man brukar säga i sådana sammanhang, men jag hörde själv den diskussion som du var med henne i P1 häromdagen, och hon påpekade faktiskt själv att antalet fall av uteslutning har ökat till ungefär 4 per år, så att hon så att säga undersöker allvaret i det på det sättet.
Och så är det ju ständigt när man diskuterar det med advokatsamfundet, menar ju att det vi rapporterar om handlar ju ofta om de som har blivit uteslutna. Sen har vi ibland rapporterat innan de har blivit uteslutna också, så det är både och där. Men att säga att vi har inget problem för vi har uteslutit advokat, då gör man det lite lätt för sig. Jag gjorde liknelsen i radion att det är lite som att plocka löss istället för att ta fram luskammen.
Och jag hörde den, och den var inte helt uppskattad utav samfundets generalsekreterare. Alltså, Ville, jag tycker också det är intressant att höra vad du tycker om den här pedagogiska frågan, därför att vi har många gånger diskuterat den. Varför får man inte en förankring i folkdjupet om så att säga innebörden av försvararrollen, annat än att det som man brukar höra, alla har rätt till en advokat?
Men jag tycker samfundets kommunikationsstrategi i många fall är helt katastrofal, eftersom man aldrig gör någonting proaktivt. Man gör bara reaktiva saker, och när man väl gör någonting proaktivt så handlar det alltid om massa torra kommunikativa utskick som är helt meningslöst för att få en vanlig tidningsläsare att förstå vad advokaterna har för uppgift. Så där tror jag de har liksom ett ganska stort jobb att göra. Men sen skulle jag vilja bolla in dig här igen, Fredrik, när det gäller de här advokaterna som de facto har uteslutits eller har åtminstone misstänkts eller till och med dömts för att befinna sig i brottsliga sammanhang och liksom liera sig med kriminella personer. Har du kunnat rapportera någonting om deras bevekelsegrunder för att man gör det? Alltså, har det framkommit i några chattar, eller har du intervjuat någon eller pratat med någon som har sagt att jag kände mig hotad eller jag fick betalt, eller vet vi någonting om bevekelsegrunderna?
Nej, det har ju varit väldigt, det är sådana som de vill inte kommentera helt. Vi har gjort försök hela tiden att få de här advokaterna att berätta om varför de har kommit hit. Men de lever ju också i förnekelse, att de menar ju på att de inte har gjort något fel, eller vad det gäller kungen och prinsen så erkände de väl att de hade gjort något fel, och Ekrem Güngör hade väl någon förklaring med att det hade gått väldigt fort utför och så vidare. Men man ser inte riktigt den förklaringen. Jag kan bara dra mina egna slutsatser. Jag tror att det är pengarna. i många fall som lockar, framförallt då att man ser att det finns ganska snabba pengar att tjäna. Sen har det också i något fall handlat om kärlek.
Alltså rena relationer, alltså det som brukar styra oss människor är kanske inte alltid kärlek, men relationer i någon mening, en social hierarki som man ingår i. Menar du att de här många av de här till och med är en del av de här, kanske om vi kallar det för då, sociala pyramiderna eller hierarkierna i gängmiljöerna?
Men tyvärr är det väl så att en del fall ser man ju det, att man har blivit en del av gängmiljön. Både hur man uttrycker sig, hur man umgås, hur man chattar och så vidare.
Det är ju å andra sidan någonting som man i alla år har sett även bland poliser, inte minst de som jobbar på fältet, vare sig man är vid utryckningsordningsverksamheten eller jobbar civilt på spaningsrota och så vidare. Till slut så ser de både ut som busar och låter som busar och snackar som busar och kanske till och med kommit lite väl nära vissa busar, även om jag inte just här och nu kan dra något exempel. Det finns ju uppsjö av sådana exempel naturligtvis också. Men är inte det en naturlig del, menar jag, av jobbet? Du jobbar och så snackar du bussnack, precis som man pratar latin med lärda, så pratar man på ett visst sätt till bönder och så vidare.
Oh, men ja, jag tycker det kanske är lite märkligt när det används liksom ord som horunge om någon eller något.
Ja, det kan man ju onekligen hålla med om.
Men du, när det gäller de här kommunikationerna och advokaterna och det här problemet som du har visat på i dina granskningar och de här krönikerna, om du skulle leverera till lyssnarna dina förslag på vad advokatsamfundet skulle kunna göra, du pratade om en så att säga snabbare tillsberedning av de här tillsynsärendena, vad tror du om att återinföra femårskravet till exempel?
Jo, det tror jag, och också jag menar, kan man verkligen ha med sig mobiler in i häktet och så vidare. Det finns ju säkert många sådana här intressanta förslag. Ska det vara så att de här största målen ska vara reserverade de mest erfarna advokaterna? Det är inte för att de ska få uppdragen, utan det är om en 20-årig kille som aldrig har ställt sig inför rätta tidigare, ska han verkligen, då borde han ha några av de bästa advokaterna vid sin sida. Det är utifrån de misstänktas del också. Men som sagt, självsaneringen måste bli bättre inom advokatsamfundet. Jag tror inte att det funkar längre med att just vad det gäller offentliga försvarare, att det bara är advokatsamfunden som ska ha tillsyn över det, utan jag tror JK behöver kliva in på något sätt utan att det som att man går över gränsen. Och sen är ett stort problem som jag hör återkommande är att de som sitter på Fenixanstalten, alltså de som är säkerhetsklassade i högsta säkerhetsklass, de har hela tiden pågående mål, de har hela tiden den här typen av advokater vid sin sida, och de har då möjligheter att kommunicera fritt med dem. De har ju inskränkningar för övrigt hur de kan kommunicera med tanke på hur de sitter på Fenix. Men där tycker jag man ska fundera över, skulle man kunna hitta en modell att deras samtal ändå bandas och att någon Runar Viksten typ, om jag får dra till med något, kan lyssna på detta. Man gör stickprov i detta och i brevgången.
Skulle man till och med kunna tänka sig att man på de här avdelningarna tillsatte någon form av, vad ska jag kalla det, allmänt ombud som man fick använda sig av under en överklagande process till Högsta domstolen eller någonting, och sen så fick man företrädas av någon när det väl var dags för en förhandling eller något liknande?
Det är en väg. På något sätt måste man fundera över om det är verkligen rimligt att vi ska ha så här. Och det måste man ju då ställa mot vilka intrång i integriteten, vilka intrång det är i enrumsprivilegiet och så vidare och så vidare.
Och det fria advokatvalet kanske är viktigt här, att inte staten ska utse vem som ska fatta någon form av beslut eller rådgivning.
Det är jättesvåra frågor faktiskt. Men tyvärr har det gått för långt. Så på något sätt här måste man agera på något sätt. För det här är ju de som samhället måste skyddas. De sitter ju där eftersom de är grovt organiserade brottslighet och de är stor återfallsrisk. Och att det sätts då i system att man hela tiden har den här typen av advokater. Jag ser ju vilka det är och vad det handlar om.
Sista fråga då. Vad efterlyser du från de advokaterna som själva anser sig vara seriösa advokater och sådana som håller sig till god advokatsed? Vad skulle du vilja att de gör för att få samfundet att agera i den riktningen som du vill att samfundet ska agera?
Jag tror, det är som du säger, samfundet måste agera på något sätt. Det är viktigt att de trycker på, inte bara ringer anonymt till mig. Jag tror också att advokatsamfundet måste, att regeringen måste agera på något sätt och ifrågasätta vad gör advokatsamfundet här? Vad gör man för att återupprätta förtroendet? Jag tycker att regeringen har varit allt för flat i den här frågan under de senaste tiden, och jag tycker att ex-advokaten Strömmer kanske borde höja rösten lite.
Du, vi var inne på det lite tidigare, men förra chefen eller ordförande var hon i disciplinnämnden i advokatsamfundet, Lena Frånstedt Lofalk heter hon, sa i en intervju för något år sedan eller två i Dagens Juridik att hon tyckte just att man skulle sätta ett extra krav på de advokater som får åta sig den här typen av tungt kriminella och mer avancerade fall. Att de skulle ha en viss utbildning, en viss kanske kontroll över sig och framförallt en längre erfarenhet än de här unga, om man får uttrycka mig så, ungtupparna och unghönorna. Vad tror, skulle det kunna vara en idé att säga så här att man, precis som att vi har olika säkerhetsklassningar enligt säkerhetsskyddslagen när det gäller anställningar för att, så att säga, ha en högre kontroll på att människor är lämpliga, skulle man kunna införa ett sådant system och ändå bibehålla det fria advokatvalet? Säga, men det finns tillräckligt många hundra advokater att välja på för dig som är grovt kriminell under den här häktningstiden till exempel. Vad tror du om det?
Jag tror att det är dit man måste komma. Tidigare var ju det per automatik så. Jag träffade någon advokat i gathörnet runt Skelegatan som sa att han fick ju inte ett tungt uppdrag innan han hade varit 20 år i yrket. Men nu är det helt plötsligt så att han blir omsprungen av de som varit advokat bara ett eller två år. Tidigare var det så per automatik, men det är det inte nu längre. Då måste man fundera över det. Framförallt eftersom du får de konsekvenser som det ändå får, eftersom det här är ett återkommande mönster kring dem vi nu pratar om som missköter, som varit väldigt kort tid i yrket. Och då bör man fundera. Man bör kanske också fundera av, som du säger, vilken kontroll kan man ha över dem? Är personen gift med en gängkriminell eller har en tät relation till gängkriminell, då kanske inte den ska ta den här typen av gängmål exempelvis. Det finns ju uppgifter som finns i polisens register som inte behöver då användas i de enskilda fallen, men man ändå kanske gör vissa kontroller där, som en säkerhetsklassning exempelvis, som man gör av en passhandläggare eller på så.
Tiderna förändras och det gör även advokatbranschen. Vi har snackat nu 35 minuter och vi säger stort tack till dig, Fredrik Sjöshult, för att du ville komma till oss i Dagens Juridikpodden.
Tack så mycket.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.